Hej, Anton här. Kort grej bara. Den här serien består av 6 avsnitt. Det första är gratis och de första 2 delarna finns ute nu. Vill du höra hela serien så bli prenumerant på Third Ear Plus eller på Podme. Du hittar alla detaljer i avsnittsbeskrivningen. Okej, det var bara det. Tack för att ni lyssnar. Det är onsdag den 11 januari 1989. Vi befinner oss i Stockholm och Folkets hus. Klockan är 10:01 på förmiddagen.
För allt kom över mig på ett obegripligt sätt.
Deltagarlistan är på över 500 namn och de är välkända. Socialdemokraterna sluter upp mangrant.
Jag hörde min mamma i huvudet på mig. Skärp dig, Meta. Skärp dig.
Längst fram på ena sidan, platserna som är reserverade för närmast sörjande. Där sitter Meta Jonsson.
För jag tänkte, nej, ingen ska få se mig bryta ihop. Ingen. Ingen annan ska behöva må dåligt av att jag mår dåligt. Man ger sig inte hän offentligt, utan man skriker på kammaren.
Bakom Meta Jonsson och hennes familj sitter Sveriges statsminister Ingvar Carlsson.
Vi var ju alla väldigt bestörta över Bernt. Om än han var försynt så hade han ju en plats i våra hjärtan och vi tyckte mycket om Bernt. Så att det är klart att det var stor sorg som präglade hans bortgång.
Förutom statsministern sitter 9 ministrar i regeringen Carlsson här i Folkets hus. En av dem är jordbruksminister Mats Hellström.
Jag står sorg egentligen. Stor sorg. Det blev jag minns.
Vi hade ju verkligen drabbats inom den svenska socialdemokratin av såna här med mordet på Olof Palme och det kom liksom en ytterligare en sån här fruktansvärd händelse. Det kändes ju oerhört tungt det gjorde.
Den som först går upp i talarstolen är Sten Andersson, Sveriges utrikesminister.
Bernts livsgärning kröntes då han på förslag av befrielserörelsen SWAPO utnämndes till FNs Namibia-kommissarie. Någon månad före sin död sa han: det jobb jag har fått är det viktigaste jag kan tänka mig. Att få se en nation och ett folk leva i frihet, det är värt hur mycket arbete som helst. Bara några timmar innan detta arbete skulle krönas med framgång mördades Bernt. Tillsammans med sina medpassagerare på Panamplanet på väg till New York.
Bernt Carlsson dog tillsammans med 258 andra människor i ett terrordåd som skakade om hela världen. När ett Boeing 747 kraschade över den skotska byn Lockerbie. Men det är inte bara för att han dog en tragisk död som alla är samlade. Utan också för att Bernt Carlsson dog i tjänsten som FN-kommissarie.
Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Bernt Carlsson. Vi har lärt oss att också den fredliga kampen för frihet kräver sin tribut i människoliv.
Det är därför till och med FNs generalsekreterare är på plats. Javier Pérez de Cuellar.
We are paying sorrowful tribute today to an authentic representative of the great humanitarian tradition, which is rightly Sweden's pride.
Bernt var bara några timmar bort från att bevittna och skriva under ett avtal som han arbetat hårt och länge för, Namibias självständighetsdeklaration.
Bernt Carlsson embodied the concern for human rights in the face of conflict or persecution that provides the powerful drive behind this tradition.
En självständighetskamp som skulle få eko i hela södra Afrika.
We mourn Bernt Carlsson's death, but in doing so, we also express our gratitude to him for the shining example he set.
De 500 personerna kommer att resa sig från fällstolarna i Folkets hus en knapp timme senare. Bara 3 veckor tidigare hade Bernt Carlsson satt sig ner på en annan stol, stol 17H i Panams Clipper Class. Efter ett hastigt inkastat möte i London var han nu äntligen på väg mot New York och lyckligt ovetande om att han bara hade 38 minuter kvar att leva.
Skuggland i samarbete med Anton Berg presenterar
Passageraren i säte 17H. Bernt Carlsson och Lockerbie-bomben.
I dessa dagar står 8 människor inför domstol i Sydafrika. Och brottet är ytterst deras hudfärg.
Det var Sydafrikas beryktade säkerhetspolis, Boss.
The white man should hand over government to the black man. And that is something that the white man in South Africa, of course, will never do.
Frie Nelson Mandela!
Don't push us too far.
Avskaffa apartheid. Ge frihet åt Afrika.
Don't push us too far.
Så därför beslöt regeringen igår att satsa 5 miljoner extra på stödet direkt till ANC och dess humanitära arbete.
Det här är en historia om en av Sveriges mest bortglömda politiska superstjärnor.
I would put Bernt Carlsson in the league of Dag Hammarskjöld.
Och det här är också historien om Lockerbie-attentatet och de märkliga turer det fallet fortfarande tar genom juridik, politik, spioneri och ekonomi.
Men vad fan ska man ha en rättegång i USA när allt annat har utspelats i Skottland, eller rättare sagt i Skottland och Holland? Det förstår jag inte.
Ja, det här är ju en Boeing 747. Och det är ju det största flygplanet som finns.
3 dagar före jul 1988, på kvällen den 21 december.
Ett vitt plan med texten Pan Am på sidorna.
Planet står redo på Heathrows flygplats utanför London för att korsa Atlanten.
Och det heter Clipper Made of the Seas. Det är uppkallat efter 1800-talets klipperskepp, som var ju då fullriggade segelfartyg som hade väldigt smalt skrov och stor segelyta. Och de hade 243 passagerare ombord, 16 i besättningen. Och den var på väg från London till New York.
Den som berättar är Magnus Ranstorp. Det här flygplanet och vad som sen hände med det har spelat en avgörande roll för att Magnus Ranstorp valt att arbeta hela sitt liv med forskning kring internationell terrorism.
7 på kvällen, jag tror 3 minuter efter 7, så hade den lättat från Heathrow. Och det fanns lite intressanta personer ombord på det här planet, för i business class så satt Matthew Gannon, som var CIAs biträdande stationschef i Beirut. Och inte långt ifrån honom så satt den svenska FN-kommissarien Bernt Carlsson.
Matthew Gannon sitter i stol nummer 14J. Bernt Carlsson sitter strax bakom i 17H.
Matt Cannon, om vi tar honom först bara, så hade han varit på ett hemligt uppdrag i Beirut. Han hade samlat in underrättelser om terrororganisationer. Och det intressanta är också att hans svärfar var också CIAs operativa chef för hemliga uppdrag. Och han hade varit med i planeringen av USAs attacker på Libyen 1986. Så två år innan ungefär, lite mer än två år. Sen hade vi också den svenska diplomaten, och han var den 50-åriga Bernt Carlsson. Och han var på väg till FN för att skriva under Namibias självständighetsförklaring. Så de var ombord på planet, de satt i business class. Och sen fanns det också två andra svenskar ombord. Det fanns en Siv Engström från Göteborg, hon var 51 år. Och så hade vi Ingrid Mulroy från Bromölla som var 25 år, hon var gift med en amerikan. Och generellt sett ombord på flyget så fanns det passagerare från 21 länder. Men den överväldigande majoriteten av dem, 189, var amerikanare. Det var amerikanska passagerare. Och det fanns också 16 barn ombord, och de barnen var, de flesta av dem var under 2 år. Det fanns också 35 amerikanska studenter från Syracuse University som var på väg hem då för att fira jul med sina föräldrar.
De 35 studenterna från Syracuse University som är på väg hem för att fira jul sitter lite längre bak i ekonomiklassen. En av dem är Richard Monetti. Han sitter i stol nummer 20E.
My brother was sitting next to Alexander Lowenstein, and Julianne Kelly was sitting right behind him, who was one of his other good, really good friends.
Det här är Kara.
My name is Kara Weeps.
Hon växte upp som Kara Monetti, lilla syster till Richard.
Richard or Rick Minetti. So my brother was 4.5 years older than I was, so it was a big age difference if you think about it, but we were always close in the sense that my parents raised us to be close. We did a lot of family things together.
Kara minns till exempel ett aprilskämt som hennes bror fick henne med på.
One year for April Fool's Day, he had this idea that we were going to pretend like the house was broken into. So we took the TV and some other stuff from downstairs and hid it in his closet so that when my dad got home from work, we all, you know, pretended that like someone had broken into our house. My father flipped. He was so mad. And eventually he came around, but yeah, that was an April Fool's joke gone wrong.
And that was Richard's idea. It wasn't yours.
Nope, not mine. I just went along.
Ännu lite längre bak i Clipper Made of the Seas, i stol nummer 39D, sitter Flora Swire. Hon är brittisk medborgare och 24 år gammal och läkarstudent och redan en lovande forskare.
Flora was a deeply intelligent and very lively girl.
Vi har Floras pappa, Jim Swire.
And I'm Dr. Jim Swire.
Ja, 1988 var Jim Swire läkare och yrket skulle gå i arv, var tanken.
She had decided she wanted to become a doctor and she started her training at one of our universities called Nottingham University. But she was a very bright student and full of fun. And she'd got partway through her course in Nottingham when she came up with an idea for investigating the effects of HIV on people's brains. She was particularly interested in the brain and the way that it worked.
Flora har alltså börjat studera HIV-viruset som satte skräck i världen på 80-talet och exakt vilken effekt det hade på den mänskliga hjärnan. Hennes första studier gjorde Flora Swire på sin egen mamma och pappa.
She delighted us by getting myself and my dear wife Jane down to be the first two to be put through this testing system. And I still remember her saying to me when I'd finished, "Dad," she said, your brain's like 20 years younger than it ought to be. And funnily enough, that's a subject that sometimes comes up because a lot of people when they're 87 like I am are pretty fogged in their brains. But I'm sure the answer is that if you want to keep your brain working, you need to use it.
Flora Swires forskning ansågs angelägen och viktig. Hon fick därför en forskarplats vid Queen's Square på Irland.
And that was where she met her American young doctor who was also researching in the same institute. And it was because she wanted to go to meet him for Christmas in 1988 that she was on the Lockerbie aircraft and as a result was murdered.
Bernt Karlsson fram i 17H, Richard Monetti i 20E och Flora Swire där bak i 39D. Tillsammans med 256 andra människor färdas de genom årets mörkaste decemberkväll över England, norrut, på väg förbi den skotska gränsen för att få en gynnsam flygbana över Atlanten. Och mot New York och en fröjdefull jul.
Vad de inte visste var att i den främre lastutrymmet på Barbors sidan så låg en brun Samsonite-resväska som innehöll en radiokassettbandspelare av märket Toshiba. Toshiba Boombeat, en väldigt speciell, stor, silverfärgad bandspelare. Och inuti hade man då gömt ett halvt kilo plastsprängmedel av märket Semtex.
Terrorforskaren Magnus Ranstorp vet det här eftersom haveri och polisutredningar sedan kunnat ge svaren. Man vet när allt hände och man vet en del om hur människorna i Clipper Made of the Seas hade det de sista minuterna i livet.
Det var på en marschhöjd på 9400 meter. Man hade precis delat ut menyer och man hade börjat servera drinkar och så vidare.
Man vet förstås inte vad som sades inne i kabinen. Men Robin Sears, en kanadensisk socialdemokrat som jobbat flera år tillsammans med Bernt Karlsson, han har en god aning om vad Bernt förmodligen sa till flygvärdinnan när drinkvagnen kom förbi hans plats på rad 17.
He was hard to dissuade from some of the things he was absolutely convinced were a good idea or funny or whatever. We'd be on a plane going somewhere and he would say to the flight attendant, I'd like a glass of orange juice and coffee and a cup of coffee, please, but not mixed. And then chuckle. And look at him, and kind of a goofball are you? And he thought that was very funny and he used that joke endlessly.
Klockan 18.58 tar cockpit kontakt över radio med flygledartornet i Shanwick utanför Prestwick. Man gör sig redo för att svänga västerut över Atlanten.
Och plastsprängmedel har en mycket kraftigare detonation. Det behöver inte mycket plastsprängmedel för att kunna skapa en väldigt, väldigt stor explosion.
Klockan 19.02 visar flygplanets transponder att allt ser normalt ut. Markhastigheten är 803 km i timmen och kursen är den uppgjorda. Klockan 19.02.44 tar Chenwicks flygledarkontroll kontakt med Flight Pan Am 103 för att ge klartecken för kursen över Atlanten. Men flygledaren i Chenwick får inget svar på sina anrop. Några få sekunder senare ser man något märkligt på radarn. På platsen där Pan Am 103 befinner sig får man nu inte ett radareko, utan istället får man fem. Någonting har hänt i bagageutrymmet som får Semtex-bomben i Samsonite-väskan att aktiveras.
In the US, it was in the afternoon here when the news reports started coming across.
I New Jersey är Cara Weeps, eller Monetti som hon hette då när hon var 15 år gammal, ensam hemma. Hon är sjuk och inte i skolan den här eftermiddagen den 21 december.
And I actually happened to be homesick from school that day. So I was watching TV. I remember I was watching soap operas. I was watching General Hospital. And the special report came in and Peter Jennings said,
from ABC. This is World News Tonight with Peter Jennings.
Good evening. The simple facts are these. Pan Am's flight 103 had been in the air for an hour. The 747 was en route from London to New York and then Detroit. According to Pan American, there were more than 240 passengers on board and a crew of 15. It was after dark.
An airliner headed from Heathrow to JFK, and it went missing in the British Isles. And at that point, obviously, they didn't know anything more than that.
The flight took off from Heathrow at 2:35 this afternoon, Eastern U.S. time, northward toward Scotland. Less than 1 hour later, Flight 103 vanished from the radar screens.
I just got this feeling, and I called my dad at work, obviously prior to cell phones. And he said, well, give, you know, my brother's girlfriend a call. She was the one who was picking him up at the airport, and maybe she could find out something. So I hung up with him, and I called my brother's girlfriend, and I told her what I heard on the news, and she said she was going to call, you know, the airport and see what she could find out, and she was going to call me back. And I just had this feeling.
Så Kara ringer till en kompis, för nu vill hon inte vara ensam. När vännen svarar så säger Kara bara:
I don't care what you say to me, just talk to me.
På andra sidan Atlanten, hemma hos familjen Swire, pågår julstöket. Pappa Jim är i köket. I vardagsrummet står TV:n på.
When the disaster happened, by the time it appeared in news reports on television in Britain, it was late at night, in the very middle of winter. The 21st of December is actually the what we call the winter solstice. It's the longest night of the year, inky black. And I was in our house preparing a calendar for Christmas, and suddenly Jane started shouting, "There's been a crash!" And
good evening. Two hellish nightmares coming together in one terrible reality. That is the story of the Lockerbie disaster, of how death and destruction in the sky brought death and devastation on the ground below. In this special edition on the crash of Pan Am Flight 103, which has almost certainly cost the lives of more than 270 people.
Jim Swire tittar misstroget på nyheterna. Inom honom gror ett litet hopp. För även om nyhetsrapporterna talar om att alla passagerare är döda, är Jim inte helt säker på att Flora verkligen tog just Pan Am's flight 103.
We couldn't find out directly any real details. We couldn't even find the names of who the passengers on the plane were. I tried and tried to find that by ringing the numbers that were put up on the screen on British television screens. And eventually I got hold of Pan Am's people in JFK Airport in New York, and they did answer the phone. And I asked them if they could tell me whether my daughter, I gave them her name, Flora Swire, whether my daughter was a passenger on the plane. And they said, I'm terribly sorry, but we can't give out the names yet. We've still got to verify them, but we'll ring you back when we find out.
On both sides of the Atlantic tonight, people are still coming to terms with the scale of the Lockerbie air crash.
Ja, på båda sidor Atlanten försöker människor förtvivlat nå fram till Pan Am's kontor. Richard Monettis flickvän är en av dem. Under tiden så väntar Richards lilla syster Kara ensam hemma på att flickvännen sen ska höra av sig till henne. Som enda tröst och stöd har Kara en kompis som hon pratar med i telefon.
During our conversation, which I have no idea what she talked to me about, but she did. She didn't question it. She didn't hang up on me. She just talked to me. My brother's girlfriend called back and said it was my brother's plane. And the girl I was talking to, June, she said, "I'll be right over." And within 5 minutes, her and her father showed up at my house. And I called my dad back and I told him, and he said, "Okay, I'm going to leave work." He was working in Philadelphia at the time. And he said, "Your mom's on her way home from work, so there's no way you can reach her. Just wait, you know, wait till she gets home and then you can explain what's going on."
For reasons we do not yet understand, the plane with 50,000 gallons of fuel on board plunged into a small Scottish market town.
Apparently more than 250 people were on board the Pan Am flight to New York. How many were killed on the plane and on the ground is impossible to determine in the heat and confusion of the crash site.
My mom came home a short while later and she walked in the door and I was there and she looked surprised to see me, like greeting her at the door. And I just, you know, being 15 and oh so eloquent, I just blurted out, Rick's plane is missing. And she just like collapsed.
So the first people who actually helped us were in fact the staff of Pan Am Airways at JFK Airport in New York, and they did ring back and they did tell us the awful news that, of course, Flora had been on board the aircraft. But until that moment, we still had hope that she might not have been on board.
At that point, they had known that, you know, that something had happened and obviously the plane had crashed. And they were saying, the last news report I'd heard at that point, and it was, we're getting closer to late afternoon, early evening. And that they were saying that the injured and such were going to be taken to the hospital.
Authorities immediately closed the main road between England and Scotland, and dozens of local ambulances were sent in. But roads were clogged with sightseers following the flames. A hospital in Dumfries, Scotland, took in a dozen casualties, all of them burn victims from the ground.
So that was the last news report I heard, and I went up to my room with my friend, and people were calling and just saying, you know, how are you? And I'm like, well, you know, I'm going to believe that, you know, the survivors and those that are injured were taken to the hospital. And that's kind of how I went through my night. My parents had a much different night at our house with television cameras and such showing up at their house at the door, because obviously the names were released pretty quickly.
15-åriga Cara Monetti stänger av TV:n. Hon orkar inte ta in mer fruktansvärda nyheter den här 21 december. Hoppet att just hennes bror är en av de överlevande hon hört om på TV är det sista hon tänker överge. Så hon hör inte nyhetsreportrarna som tvingas lämna den ena rapporten värre än den andra ju längre natten lider.
CBS News correspondent Betsy Aaron is now with Pan American World Airways officials at New York's John F. Kennedy Airport and has been talking to them, Betsy.
Dan, as of this hour, Pan Am officials have not released any list of the passengers or crew aboard, but what we do know is that 37 students from Syracuse University were aboard that plane. They were completing a year's study abroad in England. They were aboard. We also know there was a top-ranking UN official from Sweden, Bernt Carlson, 50 years old. He was aboard.
Cara Monetti vaknar nästa dag och gör sig redo för skolan. Och när hennes föräldrar undrar, förskräckt, vad hon tror att hon sysslar med, så svarar Cara:
I'm not going to sit around the house and wait for bad news. I'm going to go to school. And they let me. And I think I shocked everybody when I showed up at school the next day and people were talking to me and I was in my, you know, bubble of denial and basically was like, well, no, I'm going to be optimistic. And obviously other people had seen the news and I had not. So they kind of didn't burst my bubble that day. And I went through the day. And by the time I got home from school, I saw my dad walking around with a neighbor of ours outside, and my dad was crying, and at that point I knew.
Exakt vad som hade hänt de 270 människorna ombord på Pan Am 103, Clipper Made of the Seas, kommer stå klart långt senare. Då kommer utredningarna kunna visa i detalj hur attentatet och katastrofen gått till. Allting börjar klockan 19.02.50. Bara några sekunder efter att klartecken ges om att flyga över Atlanten. Då triggar någonting en mekanism som finns i en brun Samsonite-resväska bland bagaget.
Den exploderar med extrem våldsam kraft 38 minuter efter starten.
Vi hör terrorforskare Magnus Ranstorp.
Och den skapar ju då ett 50 centimeter stort hål i flygplansskrovet. Och när du har en sån explosion ombord så blir det tryckskillnader. Om du prickar hål på flyget på något sätt så blir det enorma krafter och mellan det planets inre och yttre. Och det slits isär då i fyra delar. Så man har kunnat konstatera att de första tre sekunderna så slits det här flygplanets nosen då. Det öppnas, och det kan man ju verkligen föreställa sig, som en metallburk. Det här planets enorma liksom frontsektion fläks upp och det vrids bakåt. Och det flyger genom luften och det träffar en av motorerna. Och sen bryts resten av flygplanet upp i olika delar och den störtar ju då mot avgrunden. Och den här flygplanskroppen som regnar ner, den väger 290 ton. Och det tar 36 sekunder från explosionen tills att flygplansdelarna träffar marken. Det är ju rätt otroligt när man tänker på det. Alla passagerare naturligtvis hittas döda. Många av dem är ju fastspända i sina stolar. Men det var, så vitt jag förstår, en flygvärdinna, en person som hittades levande med svag puls, men som sedan dog. Det var ju också så att en amerikansk rättspatolog har konstaterat att många slås medvetslösa på grund av syrebrist. Och men de vaknar till liv. Kanske vid 4000 meter så var de vid medvetandet i över 10 sekunder. Hur pass många är svårt att veta. Men och det var ju många också som dog bara av hur den här liksom fläktes upp och flygplansdelar och alla möjliga olika delar.
Cockpiten hittades 1,5 mil från haveriplatsen.
Skotsk polis och liksom har konstaterat också att det verkar nästan som om vissa hade förberett sig för att dö. Passagerare exempelvis satt och höll om varandra, fingrarna sammanflätade.
Ögonvittnena får om och om igen berätta hur planet plöjde fram bland husen. Hur hela himlen lystes upp av explosionen och eldhavet och hur det regnade brinnande vrakdelar över området.
Och de här kroppsdelarna och kropparna, de var ju utspridda på en väldigt, väldigt stor yta.
On the hillsides outside the town, the wreckage was spread across fields, though the battered Pan Am cockpit remained recognizable.
De bilderna man ser ofta är ju den här cockpit-sektionen på Pan Am 103, och som delar sig liksom i hälften. Och det hittades på en åker 4 kilometer öster om Lockerbie vid en liten kyrka där.
The fact that the debris was spread so far and wide apparently confirmed the belief that the aircraft somehow blew apart at 31,000 feet and at a speed of over 500 miles an hour.
Den slår också ner vid en bondgård och där ligger ju liksom, det här är ju mitt i natten. Där ligger massvis med kroppar utspridda.
More than 150 bodies of passengers and crew were discovered at the 6 locations targeted by the search teams, leaving another 100 bodies yet to be found.
Runt en liten farm så hittar man 97 kroppar som har regnat ner på fältet runt den här lilla gården.
The plane appeared to be in flames as it came down. Eyewitnesses said it's doubtful anyone could have survived the crash. Among those confirmed to be on board were U.S. military personnel from Germany and 37 students from Syracuse University in New York.
The first pictures from the scene show strings of houses on fire. Eyewitnesses say the plane hit a gas station and several houses.
Man beskriver idag de som var på marken och de som bodde runt omkring det här huset att nedslaget hörs som åska som närmar sig som ett allt starkare muller. Och till sist är det öronbedövande som en, liksom en jetmotor. Och i och med att det var så mycket bränsle i ena vingen som slår ner på hus, så förintar det allt i sin väg. Så 11 på marken dör. Det här bostadsområdet Sherwood Crescent, där ena vingen då landade ner på hus, så låg det precis för en motorväg A74. Och bakpartiet landade där också. Men det var en enorm yta som man då letade efter. Alltså, det var 2000 kvadratkilometer hittade man bakdelar från Pan Am.
Bafton, det här är aktuellt ikväll. Rykande ruiner, vrakdelar och en jättelik krater. Här störtade jumbojätten rakt ner i det lilla skotska samhället. Minst 275 människor har omkommit.
I Sverige toppar kraschen både Aktuellt och Rapport den 21 december 1988.
Ett eldhav när det amerikanska flygplanet störtade i en skotsk by. Minst 280 döda, varav 3 svenskar.
De svenska passagerarna uppmärksammas.
Av de 259 omkomna passagerarna i flygolyckan i Skottland var 3 svenskar. Elisabeth Svensson Malroy från Bromölla, flygvärdinnan Siv Engström och FN-kommissarien för Namibia Bernt Karlsson. Han var på väg till New York för att bevittna överenskommelsen om Namibias framtid.
Och särskilt Bernt Karlsson ges mycket tv-tid. 1988 är han en nationell och internationellt inflytelserik person. Och han jobbar dessutom för FN.
Statsminister Ingvar Carlsson och andra svenska politiker har tagit emot beskedet om Bernt Carlssons död med bestörtning. Och i FN-högkvarteret i New York hölls en tyst minut.
Det gör att hans död, i samband med det uppdrag han arbetade med, skapar ett obehagligt eko från svensk världshistoria.
På UD i Stockholm vittnade flaggan på halv stång om att ännu en FN-svensk dött mitt upp i ett internationellt fredsarbete. 1961 var det Dag Hammarskjöld i Kongo, nu alltså Bernt Karlsson, just som han var på väg att närvara vid förverkligandet av ett mål han jobbat hårt för, undertecknandet av avtalet om Namibia och Angola.
USAs utrikesminister George Shultz, som ledde den högtidliga ceremonin, inledde med minnesord över de omkomna och äskade sedan en tyst minut.
Here we remember the UN Commissioner for Namibia, Mr. Bernt Karlsson. Bernt Karlsson was a tireless champion of Namibia's independence. His memory will be honored by all who wish Namibia well. We grieve for him, and we grieve for all of those, some from the State Department in our own family, in our own government, and many other Americans, as well as people from other countries. We grieve for all those who lost their lives, and we extend profound sympathy to their relatives and their friends. Please join me in a silent moment of grief and prayer.
Min kamrat Kerstin som...
Meta Jonsson, som lever ihop med Bernt, är hemma ensam i sin lägenhet i Stockholm.
När planet hade störtat där, så ringde man ju till UD på henne på natten och säger det att vi, för hon stod som kontaktman till mig hos UD, att vi kommer nu att åka hem och lämna ett besked till Meta om att Bernt Karlsson har störtat i Lockerbie. Har du en chans att komma in? Givetvis, sa Kerstin. Det är ett rejält fruntimmer. Det är klart jag kommer in. Ja, vi skickar en bil.
Så 2 bilar från utrikesdepartementet stannar utanför Meta Jonssons lägenhet. En med vännen Kerstin och så en med UDs personal.
Deras huvudmål var ju, ja, för det första då att informera mig. Så Kerstin satt på kaffe och strängt talade om för dem att de skulle sätta sig i vardagsrummet. Och de gick in och satt sig där. Och då hade jag ju redan hört på nyheten att planet hade störtat. Och så säger de det att de gärna ville då se till att jag kom till Lockerbill. Ja, det ska jag väl. Och då så kommer Kerstin ut där och har kaffet klart. Vart ska hon? Ja, hon måste komma till Lockerbill och hjälpa till med identifieringen. Ja, då åker jag med.
Samtliga 259 passagerare i Pan Am-planet dödades. Däribland den svenska FN-kommissarien Bernt Karlsson och svenskorna Elisabeth Svensson Malroy och Siv Engström, flygvärdinna från Göteborg.
En väldig brinnande krater hade öppnat sig där ett hus en gång stod. Idag ryker det ännu i ruinerna. Att skrot fallit över ett så stort område stöder misstankarna om explosion ombord och sabotage. Idag är en stor del av Lockerbie utplånat. Djupa fåror har plöjts upp av vrakdelar som slog ned med en våldsam kraft.
Och så kommer vi ut på heden. Och det är ett ögonblick som är fastbränt i mina ögon. Och där ligger denna rest av ett stort jumbojet. Det första jag ser är noskoen på planet. Och där är jämter Bernts resväska.
Det här var första avsnittet av totalt 6 av passageraren i säte 17H, Bernt Karlsson och Lockerbie-bomben. Och för att lyssna på alla avsnitt, bli prenumerant på Third Ear Plus eller Podme. Gå in på thirdear.studio eller podme.com och signa upp på en prenumeration. Då kan du redan nu höra avsnitt 2 i den här serien. Alla detaljer om detta hittar du i avsnittstexten i din poddspelare. Och jag hoppas verkligen att du vill lyssna vidare, för den här väskan som Meta Jonsson säger att hon ser, den kommer att dyka upp vid fler tillfällen i den här historien och innehållet i den kommer diskuteras. Precis som den roll som Bernt Karlsson också spelade. Vilken var den egentligen?
Jag vet, någon journalist sa det till mig. Tänker du någonsin på hur många som fick sätta livet till tack vare Bernt? Att jag inte klippte till han. Men så jag, vad säger du människa? Ja, sa han, det hade inte han varit med planet hade de inte sprängt det. Har du pratat med dem som förde dit bomben, sa jag. Så du vet det, att det hade varit så. Då sa han tokkärring och så gick han.
Och den som kontaktar säkerhetspolisen Säpo idag för att begära ut Bernt Karlssons akt kommer att få ett nej.
Det är hemligstämplat i 75 år och den paragrafen handlar om rikets säkerhet.
Rikets säkerhet. Den klassificeringen gäller långt ifrån alla statsråd. Och inte ens före detta statsminister Ingvar Carlsson säger sig veta varför Säpo anser att Bernt Karlssons gärningar ska förses med en sådan sekretess.
Nej, jag vet inte vad det var som gjorde att man fattade det beslutet. Om jag hade haft någon kunskap så skulle jag säga att jag vet det, men jag kan inte säga det. Men jag vet inte. Det är den faktiska saken.
Jag dedicerade min första bok åt honom, till hans minne.
Pierre Schori var en av Bernts närmaste vänner och han har gått med på en sällsynt intervju.
Jag orkar inte, så precis som efter Palmemordet, ta del av alla spår, alla teorier. Och jag vill liksom bara hålla det ifrån mig, för det är väldigt smärtsamt ändå. Så att jag får väl utgå ifrån att det som man kom fram till om sprängningen av Lockerbie, att det var som de har fastslagits, att det var Gaddafi som låg bakom. Och, men vem låg det någon bakom Gaddafi, vad vet jag? Och vad var skälet till detta? Ja.
Trots att det har passerat över 35 år sedan flygplanet exploderade, så är fallet fortfarande omgärdat av tvivel. Först misstänkte man Iran och Syrien genom en palestinsk terrororganisation. Men sen skiftar framförallt USA över till att anklaga Libyen för dådet. Och först 2009 så döms en libysk agent för attentatet. Men det är en dom som är djupt kritiserad.
Credible people or talking about a probable miscarriage of justice.
Och även om en av de ansvariga FBI-utredarna säger så här idag: How sure are you that you are right about the Libyans?
100%.
Så svarar han så här på en fråga om det har betalats pengar till någon av de vittnen som stod för avgörande vittnesmål. Något som kritikerna menar ska ha skett och som är olagligt enligt skotsk lag som gällde vid rättegången. Om någon får pengar för ett vittnesmål, då ska hela rättegången anses vara förstörd och domslutet ogiltigt.
Did Mr. Gauci receive any money for his testimony?
Nobody got any money for their testimony.
Afterwards?
I can't comment on whether any money ever was paid to anybody.
And why is that, that you cannot comment on that?
I'm unable to do so. I cannot talk about it.
Den här serien är gjord av mig, Anton Berg, i ett samarbete med Third Ear Studio och podden Skuggland. Ljudklippen kommer från SVT, ABC, BBC, CBS och Sveriges Radio samt Arbetarrörelsens arkiv. Ljudtekniker Elin Rosenberg och exekutiv producent och ansvarig utgivare är Martin Jonsson. Hör av er med tips och kommentarer på sociala medier eller på min hemsida www.antonberg.se. Tack för att ni lyssnar.